ska gå till predikaren, kapitel 7. Verserna 1-12 i vanliga biblar, men i svenska biblar så är det verserna 2-13. Eftersom jag använder mest den hebreiska grundtexten när jag förberedde mig, så har jag den versindelningen som är där och som engelska har, nämligen verserna 1-12. Så om ni har svenska biblar och jag säger en vers där det inte står som jag säger att det står, så är det versen efter ni ska titta på. Okej, jag börjar med att läsa Svenska folkbibelns översättning. Predikaren 7. Bättre gott namn än god salva, och bättre dödens dag än födelsens dag. Bättre gå till sorgehus än till gästabud, för det är slutet för alla människor, och den som lever bör ta det till hjärtat. Bättre sorg än skratt, av plågat ansikte mår hjärtat bra. De visas hjärtan är i sorgens hus, och dårarnas hjärtan är i glädjens hus. Bättre höra den vises till rättavisning än höra dårars sång. För dårens skratt är som sprakandet av törne under grytan, också det är förgängligt. En gåva får den vise att bli galen, mutor fördärvar hjärtat. Bättre slutet på en sak än dess början, bättre tålmodig än högmodig. Var inte snar till vrede, för vrede bor i dårars bröst. Fråga inte varför var det bättre förr. Det är inte av vishet du frågar så. Vishet är lika gott som ett arv, en förmån för dem som ser solen. Vishetens beskydd är som pengars beskydd, men kunskapens fördel är att visheten ger liv åt sin ägare. Så dödens dag är bättre än födelsens dag. Sorg är bättre än skratt. Sorgehus är bättre än glädjehus. Och så vidare. Hur kommer detta sig? Det ska vi se på här. Vi är på ett nytt avsnitt i boken som börjar här i kapitel 7 och fortsätter fram till kapitel 9 och några verser in i kapitel 9. Som talar om vishet inför människans synd och Guds dom. Hur ska man vist hantera dessa faktum, människans synd och Guds dom? Hur ska man leva och tänka vist inför de här frågorna? Här är det här stycket fram till vers 12. Ser vi några ordspråk som säger någonting är bättre än någonting annat. De handlar om samma tema. Det är någonting som rör glädje, någonting som rör lycka, något som vi förknippar med positiva saker, som egentligen här vänds på det och säger att saker vi förknippar med dåliga saker som sorg, död och så vidare är bättre än glädje, än att födas och så vidare. Bättre, X är bättre än Y. Ordspråk i temat. Sammanfattar man allting så säger det att det är bättre att ha en god karaktär, för då slutar man väl. Det är bättre att lyssna till visdom, att vara tålmodig, undvika frestelser om snabb gratifikation och sluta väl med ett gott namn om sig, även om det kan verka eller kännas dåligt just för tillfället. Texten talar i princip om att fördröjd gratifikation eller tillfredsställelse är bättre än omedelbar gratifikation eller tillfredsställelse. Försenad eller fördröjd tillfredsställelse eller uppskjuten tillfredsställelse är när man motstår frestelsen av en omedelbar belöning. Istället för att man senare ska få en senare belöning. Fördröjd tillfredsställelse kopplas med andra positiva resultat, inklusive akademisk framgång, fysisk hälsa, psykologisk hälsa och social kompetens. Det är som skillnaden mellan fördröjd och omedelbar tillfredsställelse är som när man ska förbereda till exempel en predikan eller någon text man måste skriva, en avhandling eller hemläxor. Det är en längre tillfredsställelse som tar lång tid att göra, medan en omedelbar tillfredsställelse är att man skjuter upp att göra det man ska göra. Så istället för att förbereda, göra sina läxor eller skriva eller göra någonting man behöver göra, så går man och tittar på YouTube istället eller läser på Facebook eller någonting sådant som ger en direkt tillfredsställelse men som inte varar långt i längden. En del kanske har hört om marshmallow-testet som gjordes på 70-talet, tror jag det var, där man tog några barn i ett rum, de fick sitta själva i ett rum, och så la försökspersonalen eller testforskarna la fram en marshmallow framför barnet, och så sa de: vi ska lämna rummet och du ska sitta här ensam med marshmallow framför dig. Och om du väntar med att äta den tills jag kommer tillbaka, så kommer du att få en hel påse med marshmallows istället. Så det var, de fick välja mellan omedelbar tillfredsställelse, att äta en marshmallows direkt, eller vänta tills han kom tillbaka och gav dem en hel påse med marshmallows. Och så mätte man sekunderna det tog för barnet, hur länge barnet kunde hålla sig ifrån att äta marshmallowen. Och så studerade man deras beteende. Längre fram, efter 15 år, så kunde man se ett samband mellan att det barnet som väntade länge, ju längre de väntade, ju fler sekunder det tog för dem att falla för frestelsen och äta marshmallowsen, desto bättre var deras resultat i skolan. Och det har visat sig att en persons förmåga då att fördröja tillfredsställelsen har att göra med andra liknande färdigheter som tålamod, impulskontroll, självkontroll och viljestyrka. Så det är precis det här som den här texten talar om. Men inte bara i jordiska ting, utan pekar vidare till den ytterst bästa fördröjda gratifikationen efter det här livets slut. Och hur man får kraft att ha tålamod tills dess. Texten här talar om två hus som upprepas två gånger i vers 4 och vers 2. Ett sorgens hus och ett glädjens hus, eller ett festhus, ett festens hus. I sorgehuset är det begravningsstämning, det är allvar, det är sorg. Vers 2. I glädjehuset är det skratt och sång och fest och födelsedag. Men i sorgehuset beskrivs som ett bättre hus att vistas i. Står i vers 4. Den visas hjärta är i sorgehuset. Och den oförnuftige dårens hjärta är i festhuset eller i glädjehuset. Som ni kanske minns från i onsdags när vi tittade på budet, du ska älska Herren av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft. Så tittade vi på vad hjärta betyder i Gamla testamentet. Hur det används om människans, inte bara känslor, utan människans tankar. Vad hon vill, vad hon planerar och vad hon begär. Så den vise, han har sina tankar, sin vilja och sitt begär till att vara i sorgehuset. Och dåren, han har ständigt tankarna fästa på att han vill vara i glädjens och festens hus. Men texten säger alltså att sorgehuset är det bättre huset att befinna sig i. Det är en begravningshus. Verserna 1-2. Där är varje människa slut. Bättre dödens dag, vers 1, än födelsens dag. Bättre att gå till sorgehus, för där är varje människa slut. Där är det begravning, begravningsstämning. Och det sägs vara bättre än glädjehuset, där det är födelsedagsfest. I sorgehuset råder upprördhet, vers 3. Eller sorg, eller allvar. Det här ordet förekommer också i vers 9 i hebreiskan. Står för upprördhet. Här i bemärkelsen sorg, eller allvar. I vers 9 i en sämre bemärkelse om vrede, som en del översättningar har tolkat till. Den vise har sitt hjärta där, där det är sorg, där det är allvar. Där finns de visa. Där får man höra en förmaning från de visa, vers 5. Och det är bättre att höra en förmaning från en vis man än att höra dårarnas sång eller de oförnuftiga sång. Där i sorgehuset är det långmod, tålmod, vers 8. Bättre långmod än högmod. Bättre en saks slut än dess början. Där är det långmodig, tålmodig väntan på sakernas slut. Medan i festhuset eller glädjehuset, bokstavligen dryckeshuset på ett ställe i vers 2 och i vers 4 glädjehuset, men det är samma hus, där är det fest, där är det födelsedagsfirande, vers 1, där är det skratt i verserna 3 och 6, där skrattar de oförnuftiga och sjunger, vers 5. Den vise kan också hamna där och råka ut för frestelser, vers 7. Han kan frestas av gåvor, av mutor. Han kan bli korrupt. Där finns de snabba känslorna, vers 8, när man är snabb till vrede, eller snabb till, vers 9, snabb till vrede, snabb till upprördhet. Man kan få snabba gåvor, en instant, direkt gratifikation, omedelbar tillfredsställelse. Och när man inte får det, vers 10, då säger man och klagar och är besviken. Varför var de första dagarna bättre än dessa? Man klagar på Guds försyn. Och sorgehuset sägs vara bättre än glädjens hus, som är sämre. Varför? Förklaringen ges genom texten också. Vers 1. För det är bättre att ha ett gott namn, ett gott rykte. Vid sin dödsdag, här ligger vikten. Vikten ligger på att ha ett gott namn och tänka på dödens dag hellre än sin födelsedag. Att ha sin dödsdag som viktigare. Att ha ett gott namn och gott rykte på den dagen när man dör. Och för att göra detta ska man vistas i sorgehuset där de visa finns. För att man ska veta hur man ska leva ett vist liv, leva på rätt sätt och därigenom få ett gott namn om sig, att man levde gott. Det goda namnet är bättre än oljan, den fina oljan. Vers 1. Den fina, dyrbara parfymen som oljan står för. Som vi läser om till exempel genom Saltaren, Höga visan, Ordspråksboken. Den dyrbara oljan som även in på Jesu tid var dyrbar. Det läser vi om i Markus 14 och 3-5. Där kvinnan smörjer Jesus med dyrbar nardusolja. Och de klagar, den här oljan var så dyr så den skulle kunna säljas och skänka bort pengarna till de fattiga istället. Men här säger texten, ett namn är bättre än dyrbar olja. Namnet vid dödens dag är bättre än oljan. Bättre än födelsens dag. I början av livet när man föds så vet ingen hur livet kommer bli. Man vet inte vad är det här för en person som har fötts. Vad kommer han att göra eller hon att göra. Men i slutet av livet på dödens dag, då har man facit. Då kan man se hur den här människan har levt. Och då är det viktigt att ens minne hedras. Mycket viktigare än att man smörjer in sitt lik med skinande, doftande, väldoftande olja. Det är viktigare att ha ett gott namn på den dödens dag än att ens vanärade, vanryktade lik smörjs in med fin, dyrbar olja. Om det inte finns någon som uppskattar eller sörjer eller saknar personen. Hur man levt sitt liv. Och därför är det viktigt att man vistas i det huset där de visa är. I sorgens hus. Där man kan ta in vishet, förmaningar, råd hur man ska leva. Vers 2. Där i sorgens hus är varje människa slut. Och de som nu lever ska ge det till sitt hjärta. De ska ta det till sig. Ta till sig det faktum att precis som den personen där framme på begravningen som ligger i kistan, så kommer också jag en dag att vara där framme i kistan. Och vad har jag då gjort med mitt liv? man ska ta till sig detta faktum att man är dödlig och se den dagen som viktigare än att fira födelsedagar. Man ska höra förmaning, vers 5, den vises förmaning. Det hebreiska ordet är för att höra, shama, att höra, att lyssna, men också att lyda förmaningen. Att ta in faktum, visa förmaningar om att man lever fel. Allvarliga förmaningar om att det man gör, hur man lever, är fel. Och uppmaning att göra rätt. Det är en förmaning. Första Timoteusbrevet 1:5 säger: all förmaning syftar till kärlek av ett rent hjärta, gott samvete och uppriktig tro. Därför är det bättre att höra en vis förmaning än att höra dåras sång, som ställs som motsats. Att höra en vis förmaning, det får du göra i sorgehuset, och det är bättre. Men i glädjehuset, festhuset, där får du höra motsatsen, verserna 5 och 6. Där får du höra de oförnuftigas sång, dårarnas sång. Där får du höra dårens skratt. Du har att välja mellan njutbar musik som inte gör något för din själ. Höra på skratt, ha det roligt, skratta för stunden. Eller att vara där de visa är och höra deras förmaningar. Står som törnens ljud under grytan, så är den oförnuftiges skratt. Törnen används när man ska elda för att sätta igång elden. Brännvirket eller fnusket som ska sätta igång de större vedklabbarna så att det blir en större eld. Törnen brinner inte länge. De ger inte mycket värme, men de sprakar och låter mycket. Och på samma sätt är det med dårens skratt. Den ger inte mycket värme. Det varar inte länge. Det är lönlöst. Det är förgängligt. Vers 6. Istället är det bättre att höra en vis förmaning. Bättre är det att känna sorg eller upprördhet över sina fel än skratt. Vers 3. För genom ont ansikte, sorgligt ansikte, blir hjärtat gott. Här sätts två motsatta känslor och kroppsdelar mot varandra eller med varandra. Ett sorgligt eller ont eller upprört, ledset ansikte gör hjärtat gott. Som sagt, hjärtat, hebreiskan, tankar, känslor, vilja. Att känna en smärta inombords, vilket påverkar hur ansiktsuttrycket ser ut. Sorgligt ansikte påverkar sedan ens vilja och tankar. Man känner sorg över att ha gjort illa. Påverkar det hjärtat till att vilja göra bättre, göra gott. Vi går ner till slutet av verserna 11-12. Jag har varit en rad ordspråk: bättre detta än detta, bättre X än Y. Här kommer istället: lika bra X som Y. Bra är vishet som en arvedel. En del översättningar kan säga att vishet är bra med en arvedel. Men rätta tolkningen här, det är för att det hebreiska ordet där ofta översätts till med. Men följer man strukturen att det är en text som säger bättre detta än detta, där är ett annat ord, så kommer man ner till detta och säger bara, detta är lika bra som detta. Vishet är bra som en arvedel. Det är bra som en arvedel och en fördel för de som ser solen. Just nu, de som lever, ska ta det till sitt hjärta. Ta till sig visheten som lika god som den vore ett stort arv, en stor rikedom. Både, vers 12, både vishet är en skugga eller ett skydd. Och silver är ett skydd, alltså arvedel. Pengar. Vishet är skydd. Precis som silver är ett skydd. Det vill säga, kan hålla dig levande för en stund. Visheten har ett övertag. Visheten är bättre än arvedelen och silvret. På ett sätt i vers 12. För att den låter sin ägare leva. Den som har visheten tillåts leva genom den. Silvret kan skydda dig för en stund. Och det kan visheten också. Visheten bättre än så. Den kan låta sin ägare leva. Den som har vishet får liv. Och vi ser längre fram på det. Det visheten talar om här är alltså omedelbar eller fördröjd gratifikation eller tillfredsställelse. Vers 7. Utpressning eller förtryck. Som det ordagrant står i hebreiskan, men används som utpressning i boken, kan få den vise att bli galen. En muta kan förstöra den vises hjärta. Den vise har alltid också att välja mellan omedelbar eller fördröjd gratifikation. Han har möjlighet, han kan göras galen också han. Han kan bli korrupt och ta emot mytor och så få en omedelbar gratifikation. Han kan falla för utpressning. Han kan bli utpressad, tvingad på något sätt och falla för frestelsen, utpressningen, och så överge sin visa väg och bli galen. Vi vet mycket om politiker som blir korrupta, tar emot mutor för att genomdriva vissa beslut eller ändrar sina åsikter som opinionen svänger för att vinna mer röster. De överger sina principer för att få en snabb gratifikation i form av att bli valda eller i form att få pengar. Eller poliser som inte gör sitt jobb därför att de blir utpressade av maffian, av kriminella gäng som har ett större våldskapital än de själva. Eller blir mutade och så överger poliserna sin vishet eller sina principer för att istället få en muta och inte fånga in bovarna som de borde. Eller domare som tar emot mutor för att frikänna skyldiga brottslingar. De blir korrupta. De är de visa som ska hålla sig till sina principer på vishetens väg. Men istället faller de för frestelsen. Deras hjärtan fördärvas. De blir korrupta. De överger sina principer. De blir galna. De blir precis som dårar. Var inte snabb till upprördhet, för upprördhet vilar i de oförnuftigas famn. Var inte snabb till vrede eller till hastiga känslor. Det här ordet betyder inte bokstavligen vrede utan upprördhet. Hastiga känslor, ett begär som snabbt kan upptändas av en snabb frestelse om snabb gratifikation, om snabb tillfredsställelse. Igen där varnas den vise. Om han är snabb till upprördhet, till dessa känslor, kan han bli som en dåre, för upprördheten vilar i de oförnuftigas famn. Dårarna är snabba till upprördhet. Det är en del av deras natur. Det finns i deras bröst, i deras famn, i deras hjärta. De jagar de snabba känslorna, de snabba upprörningarna, de snabba begären och frestelserna. Och den vise, han varnas: om du blir snabb till att bli upprörd, så blir du en dåre som dem. Du kan snabbt bli som dem, också få detta i din famn, detta som en del av din person, natur, ditt inre. Och när den vise väl hamnar där, blir en dåre, så blir det svårt att få ur detta, ur hans famn, ur hans knä. De är otåliga över Guds försyn. Vers 10 säger inte varför var de första dagarna bättre än dessa. För det är inte av vishet som du frågar om detta. De som inte är visa, de oförnuftiga, tittar på andra tider än de som de själva lever i och tänker: det var bättre förr, det var bättre på den tiden. Men just nu när jag här där jag är, så är det inte bra, för jag får inte min direkta tillfredsställelse. Jag får inte de begär jag just nu har tillgodosedda, och klagar: det var bättre förr. De klagar över Guds suveräna försyn över deras liv och ser inte att en saks sista är bättre än dess början eller nuet. De har inte tålighet, uthållighet. De saknar långmod. Vers 8, de saknar tålamodet och istället högmodiga och ifrågasätter Gud. De är inte villiga att vänta på slutet, när de kan få sin senare lagda tillfredsställelse. De vill ha det nu. De är högmodiga, ifrågasätter Gud. De vill inte hålla ut i prövningarna, i frestelserna. Men det är bättre att ha långmod, tålamod och hålla ut i dessa prövningar och frestelser ända till livets slut, och vänta på den gratifikation som kommer efter livet. Så evig, senare lagd glädje. Senare lagd glädje är att föredra. Den eviga glädjen är att föredra framför den nutida direkta glädjen, som är begränsad, som inte varar mer än en kort stund. Andra Korinthierbrevet 4:17: ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss ett oändligt rikt sätt, en härlighet som väger tungt och varar i evighet, talar Paulus om. Och Jesus talar i Lukas 16:25. I berättelsen med Lazarus och den rike mannen, där säger Abraham till den rike mannen, där han plågas i elden i underjorden: kom ihåg, du rike man, att du fick ut ditt goda medan du levde. Du fick din direkta gratifikation. Men Lazarus, han fick ut det onda. Han valde att stå ut det onda. Men nu får Lazarus tröst. Och du, den rike mannen, får plåga. Den rike mannen levde i festhuset. Han hade fest varje dag. Han hade direkt glädje. Direkt omedelbar gratifikation i detta liv. Men Lazarus satt utanför naken och fattig. Hundarna slickade såren av honom. Och han led. Han fördröjde sin glädje till slutet. Till det eviga livet. När han dog. Och där i Abrahams famn fick han tröst. Medan den rike fick plåga. Motgång är bättre än medgång. Lär texten. Det är en fördröjd tillfredsställelse. Det är inte tillfredsställelse just nu att ha motgångar eller dåliga upplevelser eller tråkigt. Men det är en fördröjd tillfredsställelse. Medgång i detta liv just nu är en omedelbar tillfredsställelse. Det är marshmallowsen nu, men inte sen. Födelsens dag, ens födelsedag, är inte bra. För man föds in i en ondsindig värld med sin syndiga natur. Man ärver Adams skuld och dödsdom över sig själv. Man föds dödlig. Därför är födelsens dag inte bättre. Man föds in i denna värld som är ett stort glädjehus. Fullt av frestelser, distraktioner, avledningsmanövrar från det som är gott. Att man inte behöver bry sig om svårigheter. Eller bry sig om döden som väntar. Man lever för den omedelbara tillfredsställelsen eller lockas av den, frestas ständigt av den och avleds från att tänka på de eviga tingen, döden och vad som händer därefter. Man har lätt till begären och även den vise kan frestas där. Man vill alltid ha medgång. Och gratifikation, tillfredsställelse just nu. När man inte får det så ifrågasätter människan Guds suveränitet i vers 10. Människan och människorna är alltid onda. Och tiderna är alltid onda. Det fanns ingen tid som var bättre än denna. Även på Noas tid, de första dagarna. Var så onda dagar att Gud dränkte hela världen i en syndaflod. Människans ondska hade vuxit så stor. Det var inte bättre på den tiden. Människorna är alltid onda. Tiderna är alltid onda. Och människorna klagar och frågasätter alltid Gud. Fastän Gud alltid är god. Gud är alltid god. Varje människas slut är att hamna i döden, att dö på begravningshuset. Alla människor ska dö på grund av sin synd, på grund av Adams synd där han tog av frukten. Så genom en människas synd kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Romarbrevet 5:12. Alla människors slut är att dö. Men det är slutet på jordelivet. Det är inte slutet på existensen. Efter döden. är det bestämt att varje människa ska dömas. Hebreerbrevet 9:27. Så människans födelsedag är inte bra. Hon föds i synd, dödlig, under Guds vredes dom. Och därför är det viktigare för henne att tänka på döden, hur hon ska dömas efter livet. För den kristne är motgångar bättre, därför att den kristnes karaktär byggs av dem. Sorg, svårigheter, förtryck, utpressningar, allt sådant bygger, samverkar till det bästa för Guds folk, för att bygga deras karaktär. De lär sig att stå emot frestelser. De lär sig att ha tålamod och uthållighet genom förtrycken. Romarbrevet 5:3. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet, och fastheten hopp. Vi vet att lidandet just nu är inte en omedelbar gratifikation, men något som kommer att leda till den yttersta, slutgiltiga, senare lagda gratifikationen, hoppet. Och därför kan kristna jubla mitt i sina lidanden. Den kristnes karaktär byggs genom det. Och även den obekväma känslan av lidande och sorg, som det är när man tar emot en vis förmaning. Att ta emot en förmaning känns hårt. Det känns inte alltid lätt. Det känns svårt. Det är inte behagligt. När man hör en vis man som man ser upp till, som man uppskattar, säga att det du gör nu är fel. Detta som du har gjort är fel. Detta ska du göra istället. Det känns inte bra, men även i det kan man glädja sig som kristen, för det leder till helgelse. Att man kan bygga bättre karaktär och vinna en evig lön. Den kristne har ett evighetsperspektiv, och detta är den visheten som det talar om. Inte den mänskliga förgängliga visheten som Salomo tidigare har skrivit i boken, att den inte räcker till. Den gör inte mycket mer. Den kan aldrig skydda mot döden. Men den här visheten, den gudomliga visheten, skyddar mot döden. Och ger den kristne ett perspektiv att efter döden kommer någonting mycket evigt bättre. En evig arvedel. Vers 11. Den här visheten är bättre än pärlor. Ordspråksboken 8:11. Bättre än pärlor, och inga skatter kan jämföras med den. Mänsklig vishet kan visserligen hålla en människa undan livsfara. Men som sagt, vad Salomo sagt genom boken, kan människan med jordisk vishet aldrig undfly Guds bestämda dödsdag för henne. Den dag Gud har utsett då hon ska dö. Det krävs gudomlig vishet. Och dödens dag är bättre än födelsens dag. Men man kan endast dö på ett bra sätt om man dör i honom, i Kristus. Ingen som är utanför Kristus och dör i sig själv, i sina synder, dör en bra död. Dör med ett gott namn om sig. Vad viktigt är att dö i honom, i Kristus. Och det gör vi två gånger som kristna. Vi dödas först av lagen i oss själva. Sen dör vi två gånger i Kristus. Vi dör från oss själva när vi dränks in i honom i dopet, begravs och uppstår med honom. Och sen i slutet av detta jordeliv så dör vi en andra gång och uppstår till det eviga livet. Vi får glädjen att dö två bra dödar genom Guds nåd. Låt oss gå till vers 1 och se på namnet bättre namn än olja god. Vilket är det namn som är bättre än olja? Det är Jesus. Jesus är det här namnet som texten talar om, som är bättre än olja. Oljan, han var själv smord med olja. Han var Mashiach, Messias, Kristus, som betyder den smorde. Han var smord med glädjens olja. Höga visan säger om hans namn: ljuv är doften av dina salvor, en utgjuten salva är ditt namn. Alltså olja, samma ord för olja. Hans namn är en doftande olja och bättre än så. Andra Korinthierbrevet 2:14. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Hans vishet, kunskapen om honom själv som doftar, vars namn doftar ljuvligare än alla dyrbara, väldoftande oljor. Hans namn är upphöjt över alla namn. Filipperbrevet 2:9-11. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Han har namnet över alla namn. Han har det bästa namnet. Också Hebreerbrevet, början av Hebreerbrevet kapitlet. Vers 4-10. Sonen är så mycket större än änglarna, som namnet han har ärvt är högre än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: du är min son, jag har fött dig idag. Det här är alla Jesu dyrbara namn. Eller: jag ska vara hans far och han ska vara min son. Men när han låter den förstfödde träda in i världen säger han: alla Guds änglar ska tillbe honom. Om änglarna säger han: han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen säger han: Gud, din tron består i evigheters evighet och ditt rikes spira i rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Jesus har det bästa och högsta namnet. Han är smord med olja. Hans namn är bättre än alla oljor. Också hans död är bättre än hans födelse. Hans födelse firas i stor utsträckning på jul. Och det är den högst största festival, högtidsfirandet man har på året. Men det är inte den man borde fira egentligen mer, utan det är hans död, hans dödsdag. Hans död var bättre än födelsen, för det var därför han kom, för att dö, för att friköpa syndare, för att friköpa åt sig själv de vars namn var skrivna i livets bok, Uppenbarelseboken 17:8. Han kom ner, han blev människa, likhet med syndigt kött, och dog döden som syndare förtjänade, och tog straffet på sig i syndares ställe. Därför är hans död bättre än hans födelse då. Hans dödsdag är den bästa dagen för alla oss syndare, för det är då vi kan bli frälsta. Och han ska ge oss ett nytt namn, läser vi om i Uppenbarelseboken 2:17. Och jag ska ge honom ett namn som ingen vet. Jesus är namnet som är bättre än olja. Hans död är bättre än hans födelse. Jesus själv är den visheten som låter oss leva för evigt. Den som äger den gudomliga vishet som gör en vis till frälsning genom tron ska aldrig dö, utan leva om han än dör. Andra Timoteus 3:15. Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Det är han som är den här visheten som ger det eviga livet, som låter oss leva. Och nu, som vers 2 säger, de levande bör lägga detta på hjärtat. Har du ditt hjärta i sorgehuset? Eller har du ditt hjärta i glädjehuset? Just här och nu är ni är i ett allvarets hus. Men vad har du ditt hjärta just nu? Kanske sitter du och längtar hem till ditt nöjeshus, där du får ägna dig åt dina nöjen istället. Det är bättre för er att vara här än i festens hus. Ni hör just nu de visa förmaningarna från Bibeln, som är goda för era hjärtan. Vi har många val att välja mellan glädjehuset och sorgehuset, var vi än befinner oss. På internet finns det gott om glädjehus, men också gott om sorgehus. Vad väljer du mellan? Monergism.com eller Netflix? Det finns många sådana situationer, frestelser ute i världen, som är ett stort fåfängans marknad. Men vad har du ditt hjärta? Församlingen, eller om så vill kyrkobyggnaden, är ett allvarets hus. Församlingen, Guds hus. När man läser den här texten så är den som skuren för kristna för 200-300 år sedan, där det fortfarande var så i kyrkorna att man hörde predikan Och där hade man begravningar. Kyrkobyggnaden var så förknippad med begravningen och gudstjänsten att den här texten skulle passa väldigt väl in, och de skulle känna igen sig i det, vad kyrkan var för dem, ett allvarets hus där man tänkte på döden, där man fick ta emot förmaningar. Och så ska församlingen vara ett allvarets hus, ett hus av allvar, förmaningar, vördnad, där man uppbygger varandra, förmanar, uppbygger, även uppmuntrar. Men det ska inte vara en festlokal. Församlingen ska inte vara en festlokal. Men många församlingar har gjort just detta. De har övergett vördnaden, dyrkan, allvaret, förmaningarna, varningarna. Och istället vill man locka in nöjessökande, förlorade människor med sång, glädje, med nöjen, underhållning, bra musik. Aldrig förmana dem. Tala om för dem att de är på en väg till fördärvet. Varna dem att omvända sig från sitt sökande efter snabb tillfredsställelse. Istället får de det där i kyrkan med underhållningen. Blir aldrig manade att söka den fördröjda eviga tillfredsställelsen. Men så ska församlingen vara ett allvarets hus där Guds ord predikas. Där vi uppbygger och förmanar varandra. Där ska varje kristen ha sitt hjärta. Där ska du ha ditt hjärta. Inte just i den här byggnaden. Inte nödvändigtvis i denna byggnad. Men vad längtar du efter på dagarna? Vill du vara i världen med nöjena, glädjen? Eller har du ditt hjärta hos dina syskon i församlingen? Vill du vara med dem? Tänker du och ser fram emot bibelstudiekvällen på onsdagar? Ser du fram emot att komma på gudstjänstfirande här på söndagar under veckan? Eller tänker du nej, jag måste göra det, men det är tråkigt egentligen? Det är frågan. Det är oändligt mycket viktigare och bättre att komma samman med sina kristna syskon på Herrens dagen, alla nöjen och glädjefester under veckan. Jesus säger i Matteus 6 och 21, där din skatt är, där är ditt hjärta. Där är ditt hjärta. Var har du din skatt? De visa finns där i församlingen. De kristna är det visaste folket. Inte i dem själva. Det som är dåraktigt har Gud utvalt. För att världens visa ska komma på skam. Men vi har Guds vishet i hans ord. Som är dårskap för världen. Men Guds dårskap är visare än människors vishet. Kristna är visa. De visa finns i församlingen. Där i huset. Där de visa har sitt hjärta. Här hör vi predikan. Visa förmaningar från Guds ord. Eller så förmanar vi varandra. En och en. Både uppmuntrar och förmanar. Kristna har skyldigheten. Som Kolosserbrevet 1:8 säger, att förmana varje människa för att varje människa ska ställas fram som fullkomlig i Kristus. Kristna har denna skyldighet att förmana alla människor och varandra. Romarbrevet 15 och 14. Vi ska kunna förmana varandra. Varna varandra från att falla för frestelserna ute i världen, från att förstöra våra hjärtan. Som Gud använder dessa förmaningar och varningar, från att bli korrupt av världen, att förstöras. Gud använder det för att bevara oss, hans folk. Vi ska tänka på döden, på evigheten, på de eviga tingen, och glädjas över det hopp vi har framför oss. Där har vi den sanna glädjen, som man inte finner i glädjens hus. Ta till oss, sörja över synd, omvänd oss, tillbe Gud. Nöjen finns tillåtna vid rätt tillfälle för avkoppling. Om de inte är syndiga, goda tillåtna nöjen finns. Men inget av dem medför någonting evigt gott för själen. Istället är det Guds ord, istället är det smärtsamma upplevelser som är bättre än glädje upplevelser. För det är det som Bibeln säger används för att vi ska växa i mognaden, i lidandet, i nöden. Så bereder detta till oss en evig härlighet, att växa till i mognad och Kristus likhet. När kristna får uppleva sorger och förtryck, bygger det Kristuslikhet och god karaktär i oss, som gör oss förvissade om hoppet, så att vi tålmodigt kan hålla ut till slutet. Vi dör sedan i Kristus och somnar in, och det är mycket bättre. Det kallas för att somna in i Kristus, men man bryter upp från denna värld och kommer för att vara hos Kristus. Det säger Paulus, Filipperbrevet 1 och 23. Att det vore mycket bättre. En del ser värdet i fördröjd tillfredsställelse, men endast i detta liv. Ateister, de lever för njutningar i denna värld. De lever för sin karriär i denna värld. De kan skjuta upp tillfredsställelse för att nå karriärsmål, som dock endast är inriktade på detta liv och en snabb tillfredsställelse. Tänker inte på döden, de förtränger det faktum att de en dag ska dö och stå inför Gud. Och det finns andra religioner där man tänker mycket på döden och tror sig skjuta upp sin tillfredsställelse till nästa liv, fast man gör det med gärningar, med gärningsläror. Man späker sin kropp, plågar sig själv, man tar denna sanning till överdrift och tror att okej, nu kan jag plåga och piska mig själv i detta liv, tillfoga mig själv smärta frivilligt, för att man tror att det ska ge en högre lön i nästa liv. Men det är det inte, det är en självvald gudsdyrkan som inte Bibeln lär ut. De ser inte den överträffande värdefullheten i Jesu namn. De söker sitt eget namn. De tror inte att Jesus är Gud, att han är, jag är, och kommer därför att dö i sina synder. De kommer inte dö med ett gott namn. De kan ha ett gott rykte i detta liv bland människor, men om de dör i sina synder, så dör ni i vanrykte inför Gud i era synder. Ta detta på allvar. Just nu hör du en vis förmaning från Gud till dig. Tänk på döden. Det blir inte bättre för dig efter döden. Dödens dag är inte bättre för dig som dör i dina synder. För du kommer hamna på en mycket värre plats, helvetet. Sörj över era synder. Förstå det positiva i att sörja över era synder. Se de människor som redan har dött för er. De kanske har dött och föregått med gott exempel och varit kristna. Eller så har de dött som ett varnande exempel av människor som försvinner ut i evigheten utan Kristus. Så länge ni lever och har tid. Högst viktigt att lägga på minnet. Ta det till sig. Att man är dödlig och en dag ska lämna denna värld. För många, när någon nära eller kär dör, så blir begravningen ett tillfälle som är mer kraftfull än en predikan. Där det blir påtagligt för dem om livets förgänglighet, om dödligheten. När de sällan lyssnar på predikan eller på varningar från en kristen. Ve er, ni som nu skrattar, ni kommer att sörja och gråta, säger Jesus i Lukas 6:25. Er sång och skratt i glädjehuset kommer att bli till gråt. Det kommer bli till ylande och skrikande när era fördärvade kroppar knastrar och sprakar i helvetets eld. Ve er, ni som nu skrattar, ni kommer att sörja. Men saliga är ni som nu gråter, ni ska skratta. Tänk på Jesu död i syndares ställe. Hur det finns förlåtelse för all synd och orättfärdighet. Omvänd er från synden, från ert festande, era njutande av syndiga nöjen. Vänd er till att tillbe Gud. Medan det ännu finns tid i detta korta liv. Medan ni ännu ser solen och är i livet på jorden, så har ni god nytta att lyssna på den gudomliga visheten som är Jesus, som skriften vittnar om, som kan göra en vis och som leder till frälsning genom tron. Att begrunda döden på ett sånt allvar, på ett sådant sätt som leder till synbar sorg i ansiktet över eran synd, bör leda er otroendes känslor och tankar och vilja att omvända er till Gud. Det bästa namnet är inte våra egna namn. Du kan aldrig uppnå ett gott namn i dig själv. Utan det är Jesu namn som är bäst och högst, som är dyrbarare än väldoftande, än all olja, vars död som är bättre och som gör våran dödsdag till bättre. Det är genom tron på honom vi har syndernas förlåtelse, evigt liv, en ny födelse och kraft att hålla ut i sorger och lidanden till slutet, då vi får gå in och ta i besittning vår eviga arvedel. För Jesus är skydd mot döden och skyddet mot Guds vrede. Och genom att känna honom så ger han oss evigt liv. Amen. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig. Vi tackar dig för ditt visa ord. Det beror inte på någon människas namn eller kraft. Ge inte äran åt vårt namn, utan åt ditt namn ge äran, Herre. Vi ber att du gör det verkligt för oss. Allvaret i livet. Att vi en dag kommer att återgå till stoftet. Läggas i kistan, hissas ner under marken, förmultna, men stå inför din stora tribunaldomstol. Gör det allvarligt och påtagligt för oss. Att vi tänker på vad du köpt för oss. Att vi inte behöver fördömas inför denna domstol. För oss som är i Kristus, som dör i Kristus, finns ingen fördömelse. Du har gett oss förlåtelse och evigt liv genom din son, genom hans död och uppståndelse. Vi tackar dig för det, Herre. Gud, vi ber att vi ska hålla undan frestelserna till de omedelbara tillfredsställelserna som finns. Lär oss uppskjuta det till senare. Lär oss att vi kommer att få våran lön, våran eviga lön som överväger allt, både frestelser som vi får i detta liv men också lidanden vi får i detta liv. Gör det verkligt för oss. Hjälp oss att ta det till våra hjärtan. Att det inte är det här livet som är bättre, utan livet efter döden. Då kommer vårt bästa liv, inte nu utan sen. Herre, vi ber för de förlorade som lyssnar just nu. Vi ber att de ska ta till sig dessa förmaningar till sitt hjärta. Ta till sig förmaningen. Känna sorg över sin synd. Att du verkar i deras hjärtan. Så att de ser eländet och uselheten i att söka tillfällig glädje. Att deras hjärtan blir rörda till sorg. Att de gråter så att deras hjärta kan bli goda. Att du ger dem ett nytt hjärta. Föder dem på nytt. Ger dem omvändelse och tro. Vi ber, Herre, verka genom ditt ord till din ära för din sons skull. I Jesu namn. Amen.